Kan du, hallå, hallå. Kan du säga någonting så att jag ser så att det går in bra?
Hallå, 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 hallå. Hallå. Är du? Mm.
Säg vad du heter och vad du gör.
Erik Bynger. Jag är konstnär.
Ja, ja, bra. Okej, men... ja, men jag gör ju det här inslaget som... väl handlar om Gud och kristendom i kulturen. Jag vet att det är jättestort. Men på något vis hur vi ändå lever i någon form av, med någon slags kristet arv. Och hur den resonansbottnen tar sina uttryck i olika kulturella verk kan man säga. Men jag tänkte börja med att fråga dig vad eller vem Gud är för dig.
Så jag har ju ingen, jag är ju visserligen själv uppväxt med en farfar som var präst. Så jag var ganska mycket i kyrkan när jag var liten och har liksom fått hela det där arvet i mig. Men mina föräldrar har aldrig varit religiösa på något sätt. Så alltså jag har liksom aldrig haft den relationen till Gud som någonting verkligt kanske. Och alltid varit väldigt skeptisk så här. Min pappa berättade för mig när jag var liten att han berättade för mig att en gång när jag var liten så var vi på väg, farfar skulle passa mig. Jag var bara 4 år och sånt där. Och då hade jag kommit på att jag skulle liksom berätta för farfar att Gud inte fanns. För att det var så onödigt att han skulle hålla på och ägna liksom resten av sitt liv också åt att predika om någon som inte existerade. Så jag tror ganska tidigt hade liksom en så ganska artistisk syn. Men sen senare så har jag kanske... blivit mindre så här, heter det, arrogant gentemot folk som tror och sådär.
Hur kommer det sig då?
Men det handlar väl om att man bara tänker kring att man kan liksom inte använda samma språk för vetenskap som man använder för att prata om Gud. Så här, alltså, tro i sig handlar ju om att man behöver inte ha några bevis. Så att om man då försöker föra i bevis att Gud inte existerar så har man liksom missuppfattat helt vad religion går ut på så. Mm. Så att, ja, det handlar ju helt enkelt om olika typer av språk. Så. Och det som är kanske intressant i ett konstnärligt sammanhang är att man kan röra sig mellan de här språken. Eller försöka röra sig mellan de här språken. Och att man slipper att hålla, som jag upplever som är väldigt skönt som konstnär, är ju att man behöver faktiskt inte heller föra någonting i bevis. Så man kan ljuga hur mycket man vill och sådär. Och då är det ju väldigt intressant någonstans att röra sig mellan dem där. Att till exempel som jag gör en del och håller någon slags föreläsningar. Så där. Föreläsningsformen då i sig gör ju att folk tänker att det är sant. Fast att de är i ett konstsammanhang så tänker de ändå så. Och då kan man ju liksom... Och det är väldigt intressant att prata om just Gud. Inte om Gud så pratar jag inte så mycket om, men om...
Som kristna berättelser, ja, finns ju liksom.
Ja, precis. Om hela kringverket sådär. Det jag tycker är så fascinerande med religion och är ju mycket det här med det som man kallar för exeges. Alltså att man allt det här, inte bara Bibeln i sig, utan allt som har skrivits sen om Bibeln. Och både från judar och kristna så här. Att det är liksom en bok som aldrig slutar någonstans. Och så där är ju... mycket kultur, eller hela kulturen är ju på det sättet, men kanske här har vi ju liksom kanske, ja, en av de allra äldsta böckerna då, som liksom aldrig slutar någonstans. Det är så himla intressant. Mm. Så jag tänker lite att jag jobbar på samma sätt som en bibel, vad säger man, exeget kanske.
Ja, att man säga.
Att man liksom, för jag jobbar ju också med, i min konst så jobbar jag med saker som andra har gjort och det kan vara allting från musikvideos till film eller musik. Så där. Och då tänker jag mig att jag fungerar liksom som en exeget då, om man nu kan säga så. Så att jag liksom försöker någonstans addera till någonting som redan existerar då. Så kan någon ta det som jag har gjort och ytterligare liksom bygga vidare på det. Mm. Så på det sättet så kan man ju säga att jag använder mig av den religiösa idén om exeges då som en rent tekniskt liksom i min konst. Så. Eller tekniskt, men ja. Som en process.
Men jag tänker, hur tycker du att du liksom kan se att kristendomen eller kanske Bibeln då som verk eller så finns på många ställen i runt dig liksom?
Ja, alltså man kan, på olika sätt då, man kan ju tänka sig en sak som är fascinerande, som är väldigt så vad ska man säga, på ett mer ytligt sätt, så kan man ju säga, om man går förbi, så det finns en kyrka i Berlin jämte där jag bor, där det är en bild på Jesus och hans lärjungar från Getsemane, och så står det på tyska då, stanna med oss i natten eller något sånt där. Och då tänker jag alltid på det liksom, när man går förbi där, att om man inte har den kulturella koden så att säga, så kan man ju inte alls förstå. Det är helt banalt liksom, eller helt, det har ju inte väldigt lite, det känns som att det är väldigt lite, det säger väldigt lite den meningen, men har man kontexten så säger den så otroligt mycket liksom. Och det tycker jag är så otroligt fascinerande med religion på det sättet. Men sen så har man ju också då på mycket mer, vad ska man säga, religionen fungerar ju i samhället på ett mycket mer som ett slags undermedvetet i samhället så. Mm. Och det kanske är mer där som jag arbetar som konstnär så. Att,
hur menar du då? Eller hur tänker du?
Alltså i själva, dels så kan man se det i själva budskapet som förs fram, men man kan också se det kanske, som är kanske ändå intressantare, i själva teknologin så. Att den är liksom, teknologin i sig uppfyller väldigt mycket av det som religionen lovade. Till exempel då en röst som kommer från ingenstans, eller ett ljud som har en otrolig makt så här, som kan ta sig över liksom 1000 mil så här. En radio uppföljer ju det. Så det blir väldigt intressant att se på hur man använder den typen av teknik för att egentligen, kanske omedvetet egentligen, att den så att säga, sådana här gamla tankar är då, eftersom man tänker sig att vi tänker att vi lever väldigt sekulärt, och att de här teknologiska uppfinningarna är väldigt sekulära uppfinningar som någonstans tar oss längre bort från det rationella eller religionen. Men egentligen är det precis tvärtom, att vi liksom hamnar tillbaka i det här, i och med att jag tappar jag tråden lite här.
Ja, men att det blir det som då på något vis var profetior och relaterat till någon slags gud, har ju blivit verklighet fast i relation till någonting annat, eller?
Ja, precis, precis. Och också att man får jag bara tänka lite. Vad är det här som kommer fram till oss med?
Som du för i bevis.
Ja, precis. Nej. Jag kan ta ett exempel då, som jag själv har använt mig av i ett av mina verk. Just det här. När Obamas presidentvalskampanj där, så processerade de hans röst. Alltså de gjorde alltså rösten, de förvrängde rösten så att den skulle låta mer ålderdom, liksom en gammal mikrofon liksom.
Mm.
Och det var ganska intressant, för att då, det är ju någonting som man inte har om man inte sätter sig med lurar som jag och verkligen lyssnar på det där. För jag upplevde att det var, när jag hörde det där presidenttalet och såg den där det var ju en musikvideo som han gjort, vet han, Will I Am, med där Obama liksom, de olika artister sjunger med hans tal. Och det som jag upplevde, att det var något väldigt konstigt med den här videon, som jag kunde liksom inte riktigt precisera det tills jag förstod att de hade, ja, dels hade de ju gjort bilden på Obama svartvit då, så att bara det, och liksom lite sådär ur synk med vad han sa, så att man upplevde att det var som en gammal film. Men det som var allra starkast var just att de hade liksom processerat rösten så att den lät som en gammal inspelning. Och då så tänkte jag, så började man direkt tänka på då, att det är ju som att han redan är död då, eftersom Och så var det ju all den här rädslan för att vi skulle skjuta honom och sådär. Så det var nästan som att de redan hade bestämt i sin vilja att göra honom historiskt då. Göra honom sätta upp honom på samma pedestal som Martin Luther King och Kennedy då, som båda blev skjutna. Så avrättade de honom någonstans teknologiskt liksom.
Mm.
Och så att den här typen av teknik bär på en slags undermedvetet då, eftersom de förmodligen aldrig, Will.i.am då, eller vem som nu som hade gjort den här videon, hade väl förmodligen aldrig tänkt den tanken kanske. Det vet inte jag, men det ligger liksom, där ligger det här, den, inte nödvändigtvis kristendomen då, men en slags gammal idé om någonting andligt ligger som ett slags undermedvetet.
Fast jag vet inte, jag tycker just att det är ganska kristet, för att det just handlar om att, den som dör är den som lever för alltid. Vi tillbaka till just Jesus.
Absolut.
Liksom.
Absolut. Sen sjunger ju Obama dessutom om, eller sjunger han sjunger ju faktiskt inte, men han talar om det förlovade landet. Och det är också intressant, för det finns ju liksom, ja, det finns en intressant parallell där mellan alla de här olika historiska figurerna då, som han i en mening, eller två meningar, han sjunger om Kennedy och om Luther King, och sen så pratar ju Luther King i sin tur om, alltså nu ska vi se här, han sjunger om, Han talar om det förlovade landet och att han får titta ut över det förlovade landet. Och det var ju Kings sista tal innan han dog, innan han blev mördad. Och som i sin tur då refererar till Moses, som inte fick titta ut över det, han fick titta ut över det förlovade landet, men han dog innan.
Mm.
Och sen så i sin tur refererar ju alltid Nya testamentet till Gamla testamentet, alltså enligt många bibeltolkare då, så är ju liksom hela Gamla testamentet kan tolkas i ljuset av Nya testamentet, så att Jesus återupprepar liksom samma sak som Moses då när han går upp på berget och svävar ovanför sina lärjungar och Moses och Elia kommer ner och säger att till lärjungarna att Jesus är Guds son. Och så dör Jesus också på korset. Så att det finns liksom en linje här av olika men det är också en intressant sak då, att en sån här mening då, om man börjar tänka kring en kort mening som Obama säger i ett tal under presidentvalskampanjen, kan plötsligt referera till så många olika saker som alla någonstans anspelar på någonting religiöst eller övernaturligt. Så. Ja.
Men jag tänker, för du pratade om att du gick förbi den här kyrkan i Berlin och du bor ju också i Tyskland. Kan du se en skillnad på hur det kristna arvet resonerar, alltså hur ser den liksom resonanslådan ut i Tyskland i relation till Sverige? Kan du se någon skillnad där?
Ja, jag kan inte uttala mig om det faktiskt. Jag känner mig alldeles för jag har för dålig kontakt med tysk kultur, tror jag, för att jag är med Berlin är så, det är liksom inte riktigt Tyskland man bor i sådär. Jag önskar verkligen att jag kunde ha ett svar på det där. Jag skulle vara väldigt intresserad av att veta, men det är väl säkert annorlunda.
Jag menar, men du gjorde ju det där verket med de där, det var väl kyrkklockor va? I en liten tysk
stad. Nej, det var i Polen.
Ja, det var i Polen. Ja, där är det ju.
Där är det helt annorlunda. Men det är ju också för att delar av Tyskland är ju också katolskt. Men Polen är ju väldigt religiöst så. Jag vet inte om jag har något intressant att säga.
Men det är intressant. Men å andra sidan så kan jag ändå tycka att det intressanta är just det här i ett land som Sverige till exempel, där vi ändå pratar om att vi är så extremt sekulariserade. Ja, och när man väl skrapar på ytan så bara finns de här berättelserna överallt och hela tiden. Och det tycker jag är intressant.
Det är intressant också eftersom vi är så otroligt amerikaniserade då på samma gång som vi kallar oss så sekulariserade, så är vi så extremt amerikaniserade, kanske mer än vad Tyskland är, tror jag, vad det gäller populärkultur och sådär. Och den där populärkulturen är ju full av sådana här budskap liksom, eftersom religion är så väldigt, väldigt integrerat i det amerikanska samhället. Jag tycker att det som konstnär är väldigt intressant att peka på precis på sådana saker, att vi tror att vi lever väldigt, väldigt sekulärt i Sverige, men i själva verket så är vi väldigt, väldigt utsatta. Och när man försöker trycka ner tro så kommer det alltid upp någon annanstans, tror jag. Även om inte det sker så tydligt som i de här exemplen, så kommer det upp i andra sammanhang. Som man måste tro på någonting, man måste ha en plats för det irrationella. Och en stat försöker ju alltid, men innan hade man kyrkan som någonting som skulle liksom, ska man säga, institutionalisera det irrationella. Mm. Idag kanske det är Hollywood som har samma funktion då, att det är någon slags typ av ett kontrollsystem så här. Men det finns alltid där, hur man än gör så.
Var hittar du dina rum för det irrationella?
Är det på vad man menar med det irrationella egentligen? Du menar...
Det var du som sa det.
Ja.
Du får tolka själv.
Ja. Jag hittar väl det i... Ja, men det är väl liksom i kulturella uttryck som i musik och i litteratur och i, ja, man har ju sex och sådär. Så är det väl också något som där man, ja, det var svårt. Sjukt svår fråga faktiskt.
Ja, men alltså, du sa ju ändå att man har behov av det liksom.
Det är som att man skulle... Jag tänker ju aldrig på mitt liv som att jag lever rationellt och irrationellt. Och därför frågan är så svår liksom. För att nu blir det precis som att jag... En del av mitt liv är rationell. Det känns sjukt tråkigt. Och en del är irrationell. Jag vet inte, men så är det ju inte. Utan... jag känner väl liksom att jag inte vill göra något... Att jag försöker göra så lite separation som möjligt mellan dem där. Och det var väl... Som konstnär så jobbar jag ju på det sättet också, att som jag sa tidigare, att jag inte förhåller mig till vad som är sant eller falskt och sådär så mycket, utan ofta är det så att när jag hittar någonting som jag... Ja, men det är ofta så att jag försöker... man sitter och letar efter olika saker som man läst någonstans och som man glömt halva kontexten, och så minns man saker som är lite häftigare eller mer spännande än vad de är. Och så när man kollar upp det sen på Wikipedia så visar det sig att det var inte alls lika intressant som jag minns det. Men då är det väldigt skönt att kunna få... Då brukar jag ofta känna att det spelar ingen roll, för jag ämnar mycket hellre den där historien. Just för att då kan jag föra det som jag vill säga, föra fram det som jag vill säga mycket bättre. Mm. Så i slutändan så blir det ju ändå någon slags sanning då. Någon slags liksom irrationell sanning. Som, eller vad säger jag, Werner Herzog har en väldigt bra uttryck för det där. Ecstatic truth, säger han. Det tycker jag är bra. Som en slags extatisk sanning som inte handlar om bevisföring då. Utan mer om en slags förståelse som bara kan komma om man ljuger.
Men där är på något vis också, tycker jag, Bibeln så spännande. Eller om man då till exempel tar de fyra evangelierna kring Jesus... De berättar ju historien om fyra helt olika personer. Mm. Liksom. Och det tycker jag också är så intressant i relation till det här med sanning. Att, och när vi kanske då idag lever i ett samhälle där sanningsbegreppet är ganska ifrågasatt. Eller man diskuterar det i alla fall. Liksom, och fler kanske glider åt att sanning inte heller är en konstant eller... Mm. Eller sådär. Och där tycker jag också liksom att Bibeln på sitt sätt är en ganska modern konstruktion, ska man säga.
Ja, absolut. Och som evanaturlighet uppstår ju aldrig ur Alltså just övernaturligheten hos Jesus uppstår väl också i förhållande till att alla de här olika historierna skapar liksom en inkoherent gestalt någonstans. Mm. Och det gör ju honom mer transcendent, om du förstår vad jag menar.
Mm, mm, mm.
Att han liksom stiger ovanför det där som skrevs om honom. Och blir aldrig riktigt ett med det som skrevs om honom. Så för att kunna beskriva en religiös gestalt så måste man ju skriva på det sättet. Det finns någonting otroligt vackert i religiös litteratur just i det, att försöka beskriva någonting som är så omöjligt att beskriva då, när man tappar orden och som kommer igen genom Bibeln och andra senare religiösa skrifter också.
Mm.
Som jag kan tycka är väldigt fint, där språket krockar mot det rationella.
Mm. Ja. Men under ganska lång tid så har det i alla fall här i Sverige, och särskilt inom någon slags kulturvärld, liksom religion nästan varit lite tabubelagt, och folk har inte kallat sig religiösa, och vi har haft en kyrka där som folk har skämts för, och det är som att Svenska kyrkan nästan har skämts för sig själv och sådär. Alltså, jag vet inte om du har svar på detta, men vad kan det bero på att religionen nästan har varit lite så här skuld eller skambelagd här? Du sa ju själv också att du var mycket mer så här ateistisk förut, men ändå har ändrat uppfattning, kanske.
Ja, men det kan väl säkert komma. Mina föräldrar var ju också tillhörde vänsterrörelsen på 60-talet. Och var ju väldigt anti-religion, så. Anti-religiösa. Så att jag fick väl det i mig.
Mm.
Så redan från tidig ålder. Och sen så har väl de också mjukats upp i den idén, så har väl, så det är väl inte så konstigt egentligen. Jag har så svårt att uttrycka mig generellt om Sverige.
Jag tänker hela samhället, men jag menar, det som du berättar känns ju också som att jag har samma upplevelse liksom. Jag kommer också från en vänsterfamilj med väldigt icke-religiösa ja, ateistiska föräldrar skulle man kanske säga.
Mm.
Och jag tycker liksom att det var någonting som fanns i hela, ja, men att man såg det överallt, och så känns det som att vi, att jag ändå stöter på någonting annat idag. Så funderar jag på vad det kan bero på.
Mm. Mm.
Men jag vet inte. Jag har inget svar heller.
Nej, jag vet inte.
Men det var någon som pratade om att vi har levt i ett väldigt alltså Sverige, vi här i Svenska statskyrkan, och det var ett monoreligiöst samhälle. Och sen så har kyrkan skilts från staten. Och så har det också kommit in invandrare som har andra religioner, och vi lever i ett mer multireligiöst samhälle, vilket gör att man kanske på ett annat sätt måste konfronteras med just kristendomen som sin, alltså, kulturella bakgrund, i alla fall när man ser att det finns andra religioner eventuellt.
Mm.
Men jag vet inte. Det var bara en tanke liksom.
Att ja. Man... Jag har inte gett för sådana frågor. Den frågan är så svårt att uttala mig om Sverige, så
där. Ja, det är klart, du bor ju inte ens här.
Nej, precis.
Men ändå så tänker jag liksom att man, att, jag vet inte, jag tycker liksom att religionen är tydligare, och så tänker jag att den kanske, att den måste, ja, men att man kanske blir mer medveten om att just så här, men gud, vi har levt i ett kristet samhälle i hundratals år liksom, och att hävda att det är, att det inte skulle prägla oss. Och det har vi precis pratat om. Att det präglar oss hela tiden. Liksom. Men att vi kanske inte har behövt att tänka på det så mycket. Eftersom det har varit helt monoreligiöst. Och då är det så mycket en alltså, när saker och ting blir så mycket norm så att ingen någonsin ifrågasätter dem. Så tänker man inte ens på vad man
kommer ifrån. Nej, exakt. Liksom. Precis. Men det är ju precis samma sak som jag sa tidigare med teknologin. Där, ja. Som att den också, eller hela vetenskapen för oss, längre bort, och just tron på vetenskapen drivs också av någon slags så här utopisk idé som kanske om något slags paradis liksom. Men sen, och sen så kommer man inte dit, men man kommer till någon slags, ja, man uppfyller det, precis som jag sa tidigare, men att den här teknologin på många sätt bär på liknande löften och då det är just i de lägena då så det, så att säga, de här religiösa idéerna kan liksom infiltrera oss undermedvetet så här kanske. och påverkas väldigt mycket just för att vi inte är medvetna om det, för att vi tror att vi är någon helt annanstans. Och det tror jag utnyttjas väldigt mycket av, ja, men till exempel av en sån som Barack Obama, när han håller det här talet, så utnyttjas precis den djävulska kvaliteten hos religion och hos musik, och att det kan liksom sippra in oss utan att vi märker hur det har gått till. Så. Mm. Och plötsligt står vi där och tittar på den här videon och liksom hulkar för att, utan att ha en aning om hur det har gått till. Så. Och det tror jag för att vi bär på så mycket sån kulturell kod som vi tror att vi har förträngt, men som egentligen ligger där och pyr. Så.
Vi slutar där, det var så fint.
Okej.